Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Och få liksom känna att jag äger det här. Mm. Jag är inte i någon annans våld, liksom, eller vad man ska säga. Utan jag äger min egen förlossning. Jag kan ta tag i det här och göra det till mitt. Så att jag kan slappna av.
God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt, riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vi pratar ju graviditet, förlossningar och allt sånt där mitt emellan och fram och tillbaka kan man väl säga. Och den här veckan ska vi fokusera lite extra mycket på förlossningsrädsla. Men innan dess vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt. Vi stöttar varandra med förlossningstips och pratar om vad 17 man ska göra med sina små barn som vägrar äta, sova, bajsa, ja, allt det där. Det är helt enkelt en supergrupp, så välkommen dit. Men nu över till veckans gäst som är Ulrika Norrgård. Och Ulrika såg fram emot graviditeten men bävade inför förlossningen. Ulrika hade nämligen både nålskräck och var väldigt rädd för att spricka. Dessutom hade hon tidigt bestämt sig för att amma. Nej, det var nog ingenting för henne. Men i själva verket blev hela upplevelsen något helt annat. Och nu berättar hon om en fantastisk förlossning som gav mer smak. Välkommen ska ni vara. Vecka 37 kommer vi fram till att du nu är nu.
Ja, precis. Ja.
Hur mår du?
Jag mår jättebra, faktiskt.
Ser fantastiskt ut. Man ska ju inte anmärka på det. Men jag kunde inte låta bli när du sitter här med din fantastiska mage. Och...
Tack. Nej, men jag mår jättebra. Jag har fått lite åderbråck den här gången.
Mm-hmm.
Och den här bebisen ligger på en jätteskön nerv ner i min ljumske.
Mysigt.
Men annars så... Inga andra komplikationer eller något sånt där.
Förlåt, åderbråck?
Mm.
Visst är det som liksom på benen typ så att liksom blodådrorna syn eller hur?
Ja, alltså jag är inte jätteinsatt, men det är typ att blodådrorna sväller lite och så blir det, de liksom skrumpnar kanske jättefel, men att de blir knöggliga typ.
Ja, just det.
Så att det.
Men är det något som gör ont också? Eller är det med att det ser inte så kul ut?
Det kan nog göra ganska ont som jag har förstått det. Mm. Och jag vet ju att det är många som behöver operera bort för att de har fått kraftigt åderbråck. Mm. Mina är mest obehagliga. Har jag stödstrumpor på så märker jag dem knappt.
Okay. Ja. Men vecka 37, alltså det är liksom, du kan pop any second. Det är nästan lite så här overkligt kan jag tycka att sitta bredvid dig som bara så här shit innan som helst, det kan hända nu liksom. Det är, alltså när det är så abstrakt samtidigt som man vet att det är en bebis.
Ja. Där. Alltså det känns mycket konstigare den här gången än vad det gjorde förra gången. För förra gången så var jag så inne i graviditeten. Det var varje vecka hände det något nytt och kollade hela tiden. Och den här gången har det gått så otroligt fort. Mm. För att det har varit mycket fokus på Tine som redan finns.
Mm.
Så att helt plötsligt bara, just det, jag har ju någonting i magen också.
Mm.
Den här bebisen är dock väldigt mycket duktigare på att göra sig hörd.
Okay.
Eller hörd, känd.
Ja, just det.
Den rör på sig väldigt, väldigt mycket.
Mm. Men det är ändå härligt, eller? Eller är det också väcker dig och sånt kanske också?
Det är både och. Ja. Den är väldigt, väldigt stark. Mm. Så när den väl sätter igång så är det nästan som att jag får blåmärken på vissa ställen.
Oj, jösses. Jag hade på en helt annan nivå än
det
jag varit med om.
Mm. Tine var liksom, hon bökade runt lite sådär som man kände henne. Och det var ganska mysigt.
Mm.
Här är det mer att, nej men nu ska jag göra min morgongymnastik. Nu ska jag boxas lite och sparkas lite. Så att... vi missar inte att det finns en bebis där.
Nej,
som lever och har det bra i alla fall. Det är skönt.
Intressant. Undrar om det blir då ett småsyskon som har en helt annan energi än stora syran.
Just nu känns det så.
Häftigt. Om man liksom backar bandet lite så vad hade ju du, vad jag förstår det som, stark förlossningsrädsla. Så att sitta här och vara gravid med andra barnet, det var kanske inte något du såg direkt så. Eller det kanske du gjorde, men var rädd just för förlossningen.
Ja.
Men hur har du lyckats komma från att vara jätterädd för förlossning till att nu sitta och till synes verkar rätt peppad på
förlossning? Alltså, peppen är ju helt och hållet Maddys förtjänst.
Mm, din doula alltså.
Min doula Maddy, ja.
Mm. Som också har varit gäst här faktiskt.
Ja.
På vår podd.
Jättebra avsnitt, verkligen. Jag har alltid varit fullt inställd på att jag vill bli mamma.
Mm.
Eller rättare sagt, jag vill bli farmor.
Det är gott.
För min stora idol i livet har alltid varit min farmor.
Okej, vad fint.
Så att jag vill alltid bli som hon och ha en massa barn runt mig.
Vad är det som gör att hon var så fantastisk?
Jag vet, alltså det måste ha varit liksom tryggheten i henne att alltid kunna gå dit. Gud, hon gick bort i höstas. Hon har alltid varit, funnits där liksom.
Mm.
Alltid efter skolan så gick man hem till farmor och sen så fick man, istället för en macka så fick man antingen en så här, mikropizza eller en nybakad bulle och mjölk. Alltid stöttat och fantastisk människa verkligen. Så det var liksom mitt mål.
Mm.
Och för att bli farmor eller mormor så behöver man ju ha barn först. vilket jag också liksom har längtat efter. Och min man också. Han friade till mig genom att komma hem och säga jag vill ha barn.
Kul.
Och jag sa att jag vill gifta mig först. Ja, men vad bra, då gör vi det då. Snart. För jag vill ha barn.
Ja, fint.
Ja. Men jag har alltid varit orolig för just förlossningen. Liksom graviditeten, sett fram emot jättemycket. Var mamma, sett fram emot jättemycket. Den där lilla biten mitt emellan. Skräck.
Var kom den ifrån, vet du det? Alltså vad den skräcken bottnade sig i?
Alltså jag tror att det är dels det här väldigt klassiska kontrollbehovet. Så, att vilja veta vad som händer och vad man kan göra och när det händer. Alltså hela den biten. Sen så, jag älskar min mamma, men hennes enda kommentarer kring förlossning har varit: ja, nej, men verkarna var inte så farliga, men jag sprack jättemycket, så fick sy jättemycket. Men bara,
just det.
Ja, vad skönt. Så det var liksom det jag såg framför mig. Att det liksom bara skulle gå sönder alltihopa.
Just det. Mitt i tur, typ.
Så det var väl den största rädslan. Eller att det skulle gå vidare till att bli kejsarsnitt. För så var det med min lilla syster. Så det var ju också en bit som jag hade fått akut kejsarsnitt. Just det. Och bara skär upp magen liksom. Så att, ja, det var vad jag gick in i mina tankar när jag tänkte förlossning. Sen har jag också en ganska kraftig nålfobi. Så att sjukhus eller vård generellt är ganska jobbigt för mig. Har varit betydligt värre, för jag har jobbat väldigt mycket med den. Men när det gäller förlossning så vet man ju aldrig vad man har för känsla eller vad man är i för situation när man kommer in. Eller när man är där. Så att jag var också rädd att den skulle blomma ut totalt.
Just det.
Vilket kan innebära att jag blir helt apatisk. Eller får jättekraftig panikångest. Och det känns inte heller som jättebra lägen
att vara i. Nej, det är klart att det skapar ju en annan nivå av rädsla. Att någonting ska ske som egentligen kanske inte har så mycket med förlossningen i sig.
Precis.
En dubbel skräck.
Ja. Så då berättade min man att hans syster hade haft en doula. Jag hade ingen aning om vad det var innan. Men hon hade haft doula. Så han sa det, men vi kanske ska försöka hitta någon. Och prata med dem. Och kanske en liten doula.
För hur såg du på det? Du blev gravid då ju. Och hur kände du? Var det liksom så här typ: jag kan inte gå igenom en förlossning, vi backar bandet? Eller var det liksom okej, kan man få kejsarsnitt? Eller liksom, hur gick dina liksom tankar rent
kring förlossningen? Det var nog mer martyr vägen. För ett kejsarsnitt kändes ännu läskigare, för då var det ju ännu fler än nålar. Liksom.
Just det.
Så att den kändes jobbigare. Utan det var mer att nej, men jag får väl ta mig igenom det här hemska med allt vad det innebär, med ångestattacker och må piss och alltihopa, och försöka ta mig ut på andra sidan. Försökte liksom se nästa steg. Även om det kändes jobbigt liksom. Jag försökte tränga undan det också ganska mycket, att liksom inte överhuvudtaget fokusera på förlossningen, för att det var jobbigt. Men så letade vi runt efter doula och hittade Maddy. Det visade sig att vi bor i samma område. väldigt. Så då kändes det också, bara där kändes det tryggt att ha henne nära när det väl skulle sätta igång. Och så träffade vi henne på en fika bara för att känna om det kändes rätt. Och då hade vi bokat in ett par andra doulor också, bara för att liksom känna efter vem som kändes rätt. Och så träffade vi Maddy och då bokade vi av de andra. För att det kändes så bra. Hon var liksom på våran våglängd, både för mig och för min man. Så det kändes jättebra. Och sen så träffades vi. Vi skulle träffas två gånger, men det blev tre gånger. För att hon gjorde om lite i och med att det blev en pandemi mitt i alltihopa.
Just det, ja.
Så då gjorde hon om till att ha tre möten istället. Och då gick vi igenom väldigt mycket vad som händer i kroppen. Alltså vad som påverkar och vad bebis gör. Och helt plötsligt så, det här kontrollbehovet som jag hade och kände, och att jag liksom att jag kände att jag inte skulle ha kontroll under en förlossning, det försvann liksom sakta men säkert ju mer jag kände mig trygg i att jag förstod vad det faktiskt innebar. Mm. Så att det, när vi hade haft våra tre möten, så plus ett möte hon och jag hade bara om amning, men ja, då var jag helt plötsligt jättepepp istället. Ja,
underbart. Otroligt.
Ja, men det...
Och det var egentligen bara samtal.
Ja,
liksom.
Mm. Verkligen. Och,
värsta terapisession.
Ja, men precis. Mm. Och få liksom känna att jag äger det här. Mm. Jag är inte i någon annans våld, liksom, eller vad man ska säga. Mm. Utan jag äger min egen förlossning. Jag kan ta tag i det här och göra det till mitt. Så att jag kan slappna av. Mm. Och bara det här att hon sa att man inte behöver sätta en infart, alltså en kanyl. Att det görs på rutin för att den ska sitta där om det händer.
Just det.
Så att man måste inte sätta den när man kommer in. Bara att få höra det gjorde ju att jag slappnade av jättemycket. För att det innebar att det inte ens är säkert att jag behöver uppleva ett nålstick.
Just det.
Vilket var jätteskönt.
Var det här, hur långt in i graviditeten började de här samtalen?
Vi började leta doula väldigt tidigt. Mm. Så att jag tror att vi började, alltså jag tror definitivt att vi sågs första gången förra vecka 20.
Okej. Okay. Jag tänker det är ju också rätt viktigt och skönt att få det ganska tidigt så man slipper gå så länge i graviditeten och oroa sig.
Men verkligen.
Och bygga upp den här skräcken större och större liksom ju närmare man kommer.
Verkligen. Och nu fick jag verkligen tid också att tillsammans med henne kunna bearbeta allting.
Mm. Mm.
Istället för om vi skulle ha träffats första gången vecka 30.
Exakt.
Och försöka hetsa fram någon typ av trygghet. Här blev det ju naturligt.
Mm. Just det. Du nämnde amning också.
Mm.
Var det också någonting som var...
Ja, jag var ju helt inställd på att jag absolut inte skulle amma. Vilket var för att jag på något konstigt sätt tyckte att amning kändes onaturligt för mig.
Mm.
Att ha någonting som liksom satt och sög på mitt bröst. Det kändes lite bara främmande.
Mm.
Och jag själv
tror att väldigt många känner igen sig i den tankegången faktiskt.
Mm, det kan jag tänka mig. Och jag har själv inte ammat så mycket när jag var bebis, utan min mamma gav mig ersättning. Så att då, ja men jag var typ bra så att ersättning funkar säkert. Och det gör det ju, det är ju inga konstigt alls. Men jag var lite orolig för det här, den här pressen som skulle komma utifrån. Vilket är hemskt att man ska behöva känna så.
Mm, verkligen.
Och min man har... Hans erfarenheter är väldigt... Alltså det har funnits väldigt mycket amning runt honom. Hans syster ammade sina barn ganska länge jämfört med vad normen är. Mm-hmm. Eller vad man ska säga. Så att för honom var det helt självklart att det skulle ammas. Och det var också jobbigt för mig för det blev en prestationsgrej av det.
Så ni hade en liten... liksom. Visst där emellan eller?
Ja men lite för han tyckte att amning var så väldigt viktigt. Medans jag kände att det var bara konstigt.
Mm.
Sen så stöttade han mig i att det är din kropp och du gör som du vill. Mm. Men jag märkte ändå att han hade föredragit amning.
Mm.
Så att jag och Maddy träffades separat för att prata bara amning.
Mm.
Vilket var jätteskönt att bara få den stöttningen. Kring, ja men dels pratade vi bara generellt om vad amning är och innebär, men också matning överlag, att det kan bli lika bra, du kan få samma närhet och anknytningen har ingenting med amningen att göra, utan det är den andra delen av matningen som påverkar, så att det kändes också jätteskönt att bara få den, kunna släppa den prestationen att, ja men jag ska mata mitt barn, det är det viktigaste. Hur maten kommer dit, det spelar ingen roll.
Just det.
Så att under tiden så, under graviditeten, så i och med att jag kände mig tryggare och tryggare med förlossningen, så kom det här med amningen också, att det kändes, ja men jag kan väl testa.
Mm.
Jag kan ge råmjölken.
Mm.
Och sen så behöver det inte vara mer än så.
Det blev mindre dramatiskt, hela den grejen kanske.
Mm. Precis, och jag tror att det var just för att vi valde att prata om det.
Mm.
Eller att jag valde att prata om det. Och att Det har man just att prestationen släppte och att jag liksom kunde se på det som en grej att om jag kan testa men vill jag inte så slutar vi direkt. Det.
Ja.
Att det liksom inte behöver vara en har du valt amning så är det bara den vägen som gäller just utan nej, men vi tar det dag för dag, tillfälle för tillfälle och är det så att det känns konstigt eller fel eller sådär då slutar vi och så ger vi flaska istället.
Sund inställning.
Ja, men när vi väl kom till den punkten så kändes det jätteskönt i kroppen.
Mm.
Och att få den stöttningen också när min man började inse hur det påverkade mig att känna den här pressen för amningen.
Mm.
Att han också stöttade på det sättet. Att nej, men det, om du vill sluta en dag så slutar vi en dag. Och sen så slutade det att vi amma i 9 månader. Och det kändes inte alls konstigt.
Nej.
När vi väl började amma så kändes det jättenaturligt.
Mm. Alltså det är det som är så intressant med mycket av det här med barnafödande, amning eller allt som rör liksom det här som kanske är lite djuriskt ändå. Liksom. Att speciellt som förstagångsföderska är det ju liksom omöjligt att föreställa sig hur man ska känna, hur det ska funka. Men att så mycket ändå bara blir... Alltså liksom, det här är väl bara, det är så liksom, det här funkar ju. Det är så här det ska vara, typ. Eller inte för alla, men som i det här fallet med amning då, till exempel för dig. Att det är liksom, det är så lätt att bygga upp saker i sitt huvud som man tror.
Mm.
Eftersom, hur ska man veta, såklart.
Precis.
Och för det där med att spricka också var jag väldigt rädd för. Mm. Också för det var ju mycket som... I alla fall när jag skulle föda, det här var ju 2014, då var det typ den största risken med så här förlossning. Det snackades inte så mycket om anknytning, det snackades inte så mycket om förlossningsdepressioner. Utan det var, ja, man kan spricka.
Mm.
Det är typ det värsta som kan hända. Ja. Liksom så här. Och sen visar det sig att jag, och herregud, för många är det värsta. Alltså, många får ju, eller många, inte så många, men en del får rejäla liksom, skador. Det är en helt annan sak. Men jag fick grad 2 små, supersmå sprickor som jag inte märkte överhuvudtaget. Så då blev man ju liksom lite sådär att man, det är så lätt att
bygga upp
skräck för så mycket som i slutändan kanske inte var så stor grej. Liksom.
Nej, exakt. Och jag insåg ju någonstans där i vecka 30 att jag sprack ju första gången jag hade sex. Så jag har redan upplevt det.
Gjorde du?
Ja.
Wow, vill du berätta?
Nej, det låter mer dramatiskt än vad det var.
Det var verkligen liksom... såhär, sprack mödomen.
Ja, men typ. jag var väl hyfsat medveten om att jag var ganska trång. För att när jag fick mens hade jag jätteproblem med tamponger.
Okay.
Men så skulle vi ha sex första gången. Det... var lite tafatt och nervöst och så var det väldigt trångt. Så att alltså jag kände knappt. Jag kände att det var någonting som liksom hände. Men ingenting som jag reflekterade över då. Förutom när vi var klara och insåg att det var en ganska stor blodpärl.
Just det.
Som resultat av det här då.
Mm.
Men jag reflekterade inte över att det var något farligt som kunde ha hänt. Och han var jättelugn.
Mm.
Vilket han berättade sen att det var han inte alls.
Men, jag har fått sån panik.
men han uppförde sig väldigt lugnt. Mm. Så att jag kände mig inte nervös. Jag skämdes lite. För att jag blodade ner. Men...
Som man gör som tonåring.
Liksom. Ja. Men sen så tyckte jag också nog att det var lite skämmigt för att jag gick aldrig och kollade upp det.
Nej, just det.
Utan när de efter förlossningen skulle sy mina bristningar så blev barnmorskorna jättekonfunderade för att det fanns en gammal skada.
En gammal skada.
Gud, och de var så här, det här har läkt men det är en spricka men, eller en bristning men den ser inte ut som de andra.
Nej, wow. Men är det något du har märkt av i livet sen liksom?
Det var vid något tillfälle som jag, för den växte nog ihop lite konstigt. För det var något tillfälle som jag fastnade med en tampong. Men Sen har jag inte märkt av den. Nej. Alls så.
Men wow. Mm. Kan verkligen förstå och relatera till att man inte, ja men efterhand liksom, vill glömma bort det där lite och kanske inte så här gå till mamma och pappa och få hjälp och sådär. Tyvärr. Jag kan verkligen, verkligen förstå det. Men wow, så upptäcker de det sen. Ja.
Ja.
Det är häftigt.
Men det var också skönt att liksom inse att okej, det är liksom det innebär.
Just det.
Då är det inte så farligt när man väl kommer till förlossningen. Men jätteskämmigt där och då, så att jag hade det verkligen förträngt det.
Liksom ett trauma.
Ja.
Första gången. Det är jobbigt som det är liksom.
Ja, precis. Mm.
Eller kan vara jättefint.
Kan vara jättefint.
Säkert också.
Det var jättefint också.
Ja. Ja, oh, gud. Okej, så ni hade de här samtalen och du började känna dig starkt helt enkelt.
Mm.
Och så nämnde du att du faktiskt kände pepp inför förlossningen sen.
Ja, alltså sista veckorna kanske började krypa på när vi kom till vecka 30 eller något sånt där. Och jag hade ju också skönt för att jag hade en ganska bra graviditet.
Mm.
Det som var jobbigt var att jag fick ångest i början.
Mm.
För att och det är väl alla filmer och tv-serier och sånt där. Men det enda som pratas om är att man mår illa och blir tung.
Mm.
Men det är ju massa andra grejer som sker i kroppen också. Som jag tycker det pratas om alldeles för lite.
Mm.
För att det bildas ju massa extra blod i kroppen. Vilket gör att hjärtat behöver slå mera och hårdare. För att pumpa runt allt det här blodet. Vilket i min hjärna var att, ja men det är ju så här vi reagerar när vi får ångest. Då har vi ångest nu.
Mm.
I vanliga fall så kanske det är tankar som drar igång hjärtat. Men här var det tvärtom. Så jag hade jättemycket ångest och jag kunde inte koppla vad det var till. Och eftersom det inte var tankar som hade dragit igång det så var det ju inga av mina vanliga verktyg som hjälpte.
Mm.
För jag hade ångest, jag har haft en depression när jag var yngre. Så jag har ganska mycket verktyg att kunna ta hand om en liksom, ångestperiod. Men ingenting funkade här. Så att jag
gick liksom inte att härleda ångesten till något. Liksom.
Nej, men precis. Och just eftersom jag inte förstod det här med blodmängden.
Mm.
Så var det ju också svårt att kunna förstå att det var relaterat till graviditeten. Och alltså det första som händer när jag hamnar i en depression är att jag får insomni. Det vill säga att jag kan inte sova.
Mm. Mm.
Så att jag kunde inte sova på en månad.
Usch.
Jag kanske sov en eller två timmar i taget på rätterna. Vaknade jätteofta. Gick aldrig ner i djupsömn. Så jag var helt slut.
Mm.
Vilket var jättejobbigt. Tills att jag lyssnade på den här podden, tror jag. Och fick lära mig det här med blodmängden. Och liksom helt plötsligt kopplade att jaha, det är det som händer. Sen att kunna omvandla det i hjärnan till att försöka få bort ångesten, det tog ju kanske någon vecka helt så.
Mm.
Men så skönt.
Shit.
Mm. Och bara kunna
förstå liksom.
Ja.
Mm. Wow.
Exakt. Men förutom det så hade jag en jättebra graviditet.
Kan jag också säga, förlåt innan du går vidare, att så här, ångest och depression och sånt kan ju också vara påverkan av hormonerna som också stökar runt i kroppen under en sån här period. Så man är medveten om det också. Att det finns flera olika anledningar.
Mm. Och de hjälpte nog inte.
Exakt. Men vad skönt att du fick grepp om det.
Ja, verkligen. Och som sagt, när det väl var överstökat och jag hade fått prata med Maddy och kände liksom, jag känner mig fysiskt bra.
Mm.
Jag mår bra. Och jag börjar känna mig psykiskt lugn för att jag har fått lära mig så mycket.
Mm.
Och då började det liksom krypa på att men, det här kanske blir ganska häftigt ändå.
Mm.
Och vi hade ju pratat mycket om smärtlindring och sånt.
Mm.
I och med att jag gärna ville undvika nålar. så mycket medicinsk smärtlindring är ju nålar. Mm. Det är ju EDA och det är kvaddlar och så. Och då var det så här, okej, vad har vi kvar? Så att min förhoppning var ju att jag skulle kunna bada så mycket som möjligt. Mm. Som smärtlindring. För att undvika att gå vidare till något som kanske innebär nålar. Men jag var inte helt liksom låst. För att jag var så här, gör det så ont? Eller om det behövs av någon annan anledning, så är det ju klart att vi får ta in det i ateljeriet också. Mm, mm. Men att vi ändå liksom försökte hålla oss till planen att inte komma dit. Så det kändes också jättebra att ha. Men en ABCD-plan.
Just det, exakt.
för i vilken ordning man vill gå beroende på vad som kan hända. Det var också så här skönt för kontrollbehovet att känna den.
Exakt, det måste det ha varit.
Den planeringen.
Och det är det ju för många, pratar en del med Gudrun om det. Hon har ju samtal med kvinnor som har stark förlossningsrädsla. Mm. Att just liksom att sätta upp en plan för si eller så. Eller hur blir det så här? Då gör vi så här. Alltså liksom, även om man inte alltid kan hålla sig till exakt si eller så. Så är det ju oftast en väldigt lugnande förberedelse.
Precis. Mm. Jag är ju mycket för det här med att man... Att försöka ta in information.
Mm.
Sen jag vet att alla funkar olika. Men jag har svårt att... Jag skulle ha jättesvårt att gå in i någonting och bara... Nej, men jag tar det som det kommer. Mm. Och sen inte ha någon kunskap överhuvudtaget. Mm. Det är en annan sak om man har kunskap och liksom vissa tankar. Men jag tar det som det kommer. Men om man står där och kanske kommer in i samma situation som jag kom in i. Där jag inte... var jättemottaglig för att ha en större diskussion, då är det svårt om man inte redan från början vet vad det innebär att få en EDA eller vilka smärtlindringsmöjligheter som finns eller vad som ska hända eller så. Mm. Och då kan jag tänka mig att det kan bli en ganska jobbig situation när man inte vet någonting alls utan bara...
Nej, men precis. Och samtidigt också har jätteont kanske eller är rädd eller vad det nu kan vara. Det är mycket som händer. Det kan ju vara mycket som händer när man kommer in.
Precis.
Men ska vi ta oss då tills det var dags liksom?
Ja, det var ju mitt i sommaren. Juli. Och det var en dag där jag kände att jag är inte så hungrig, jag vill inte äta någonting. Så jag käkade inte lunch förrän klockan 3. Och jag är ändå en sån person som älskar mat. jag äter gärna 5 gånger om dagen. Så klockan 3 så har jag precis värmt lite mat. Jag ska sätta mig i soffan och käka lite. Och precis när jag sätter mig ner så kommer första värken. Och jag var ju inställd på att okej, men då blir det nog 24 timmar av det här.
Mm.
Så att jag behöver få i mig den här maten så att jag har energi. Jag är inte alls hungrig fortfarande, utan det var bara så här, jag måste äta för att äta. Och trycker i mig den här maten, vilket är jättejobbigt för att jag har värkar under hela tiden. Till slut får jag säga åt min man Jocke då att du får nog gå och hälla upp ett bad. Och det är lite mysigt för att vi bor just nu i mitt föräldrahem. Så det är samma badkar som min mamma tog verkar i.
Nej, men wow,
med mig.
Vad fint.
Så att han fick gå och hälla upp ett bad och jag satte mig i badet. Och satt där kanske 2 minuter och bara, du måste nog ringa till förlossningen. Det här känns. Om det här är latensfasen, då vet du tusan hur det här kommer att gå.
Då är jag öppen för nålar.
Ja. och så hade vi hört av oss till Maddy då. Och hon var så här, ah, men vad kul, då hörs vi lite senare idag eller imorgon. Och sen så skulle hon åka iväg på ett församtal eller ett eftersamtal med ett annat par.
Mm. För fråga också då, apropå pandemi, hur var läget då? Skulle hon få vara med?
Ja, det här var ju i juli som sagt, så att pandemin hade ju lugnat sig lite. Och inte alla förlossningar i Stockholm, men många förlossningar hade ändå gått med på att doulor är bättre än inte doulor, liksom, om det är någon som har behov av det.
Just det.
Även om det finns risker för att man är fler.
Mm.
Så att doula plus frisk partner var helt
okej. Okay. Skönt.
Vilket känns jätteskönt. Mm. Verkligen. Annars hade jag varit lite så här, kanske tar jag med mig Maddy istället för mycket.
Ja, jag förstår det.
Men det var jätteskönt att de var välkomna båda två.
Mm.
Men vi också så här, vi fick ju backa upp med en backup-doula ifall vi skulle behöva ha någon under latensfasen och sen att de byttes av. Mm. För att man fick ju inte gå ifrån förlossningen under den här perioden.
Nej,
och komma tillbaka. Utan den doulan som följde mig in till förlossningen, det var den som stannade. Mm. Och de kan ju inte jobba i 48 timmars pass.
Nej, exakt.
Så att jag hörde av mig till henne i alla fall och sa att det nu är något på gång. Och så la jag mig i badet och sen då så var det så här, nej men det här, nu går inte det längre. Mm. Och vi ringde in till förlossningen och de bara, nej men du är förstagångsföderska, försök ta det lugnt, ta en Alvedon, lägg dig i badet. Okej, okay, ja. Och sen tog det 5 minuter och bara, nej, det går inte. Vi måste åka in och se vad som händer. Så vi hörde av oss till Maddy. Och nu började det göra ont. Alltså det var liksom väldigt stort tryck. Och jag spände mig vid varje verk. Och skulle liksom försöka klä på mig efter badet. Jocke fick gå ner och lägga in liksom handdukar och så i bilen ifall vattnet skulle gå. Och packa förlossningsväskan och hela biten. Och sen hjälpa mig ner i bilen.
Mm. Hur var din rädslenivå under den här tiden?
Det gick inte att fokusera på någonting annat förutom verkarna. Mm. Jag var helt... ja, men helt fokuserad på vad som hände i min kropp. Liksom. Mm. Så att vi tar oss ner till bilen och börjar åka in. Och nu gör det ont och jag börjar bli lite liksom nervös. Så. Men då ringer Maddy upp för då har de avslutat det här samtalet med de andra klienterna. Och... lyckas liksom över telefon få mig att lugna mig.
Mm.
Det är helt, alltså det är någonting med hennes röst. Det är helt sjukt hur hon bara över telefon på 2 minuter får mig att slappna av.
Mm.
Vilket gör att verkarna liksom, jag kan följa med verkarna på ett helt annat sätt.
Hon har gåvan.
Ja, men det är något magiskt med henne. Mm. Verkligen. Så att då började jag liksom slappna av och följa med verkarna istället för att spänna mig mot verkarna.
Just det.
Och då gör det inte ont längre.
Mm.
Däremot så går mitt vatten.
Okej.
Okay. Och det är kanske den sjukaste känslan någonsin.
Vad snyggt att din man fick dit handdukarna. Det var så förut så liksom att ni tänkte på det. Det är imponerande.
Ja, vi hade väl planerat lite. Vi hade precis köpt en ny bil.
Okay.
Så att vi var så här, vi måste planera för att inte förstöra bilen. Så att vi hade köpt en sån här picknickfilt som är plastad.
Ja, just det. Smart.
Och sen så hade vi handdukar. Och sen så hade jag 2 stycken vetekuddar som låg mot liksom, ljumskarna typ.
Mm. Skönt.
Jag kan säga att vetekuddar, de drar åt sig vatten. Ja. Så man ska inte använda vetekuddar som man jättegärna vill ha kvar sen.
Just det.
Men däremot så är de jättebra när vattnet går för att de suger upp vattnet.
Allt.
Ja, för det var typ som att spränga en vattenmelon.
Wow. Mm.
Det är så sjuk känsla när man liksom känner hur någonting mitt i en verk bara exploderar inuti kroppen. Det var jättehäftigt. Men det tyckte jag var häftigt under hela förloppet, under förlossningen. Jag kände så himla mycket i min kropp.
Mm.
Jag kände liksom när jag öppnade mig.
Wow.
Det var en så sjuk känsla att bara känna hur någonting öppnas upp. Jag förstod inte där och då exakt vad det var. Men när man så här tittar tillbaka så bara, men det var ju, det är ju exakt känslan av att, av att öppna någonting. Jättekonstigt.
Coolt.
Det går liksom inte att beskriva på något bra sätt.
Jättekult.
Men, ja, jättehäftigt att bara kunna vara så...
Man måste varit otroligt närvarande på något sätt.
Ja. Mm. Jag kände ju det sen, när jag väl hade fått lugnet med Maddy. Att då kände jag ett väldigt fokus och närvarande i kroppen.
Mm.
Men någonstans måste jag ha liksom varit lite det innan också.
Mm.
Att jag liksom började känna redan då vad som hände.
Mm.
Men ja, nej, det är väl nog det häftigaste. Att liksom verkligen känna i kroppen vad som händer.
Mm. Häftigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så kom ni fram till förlossningen?
Ja.
Vilken tur.
Vi kommer fram och jag är liksom så här, du får hämta någon för att jag tar mig inte härifrån själv, det går inte. Och Jocke springer in och hämtar en barnmorska som kommer ut och typ vänder i dörren. Och bara, okej, vi är på den nivån. Mm. Kommer tillbaka med 4 kollegor och rullstol.
Ja, tack för det.
Och den här rullstolen, kom ihåg, den hade bara 1 fotstöd.
Mm-hmm.
Så att de var så här, du får hålla ihop benen.
Men och
jag kan inte hålla ihop benen. Nej. Nu, det går inte. Det, är så här, men det ser så läskigt ut när du har den andra foten nära hjulet. Jag bara, bara kör.
Ja, exakt.
Jag kan inte sätta ihop benen nu liksom. Och kommer upp. Och det här var ju på BB Stockholm, så att det fanns badkar i alla rum, vilket var jätteskönt. Så de började tappa upp ett bad eftersom vi hade sagt att jag jättegärna ville bada. Mm. Och så gör de en liten snabb koll och liksom, okej, du är fullt retraherad.
Shit, vad fort det måste ha gått.
Ja, för nu var klockan strax före 6. Så det var ju inte ens 3 timmar.
Nej.
Från första verk. Och hon hade passerat spinetaggarna.
Oj, oj, oj.
Så hon var liksom på väg ner. Mm. Men då låg hon åt fel håll. Alltså hon låg med ryggen åt höger.
Mm.
Så hon behövde liksom snurra trekvartsvarv istället för ett kvartsvarv. Mm. Så att jag låg där i badet och tog verkarna för att hon skulle snurra. Men när jag väl kom ner i badet och så hade Jocke satt lite igång. Det var också en sån sak som vi planerade. För att en grej som jag alltid använder när jag försöker slappna av när jag hamnar i insomniperioder är att lyssna på Harry Potter med Stephen Fry. Så att det var liksom... Ja, han har en väldigt skön röst. Och sen så, som det, den Harry Potter-nörd jag är, så har jag lyssnat på böckerna, så, eller läst böckerna och lyssnat på böckerna så himla många gånger. Så att jag kan lyssna och liksom försvinna bort i det som sägs. Men jag behöver inte göra det för att jag vet vad som händer.
Just det.
Så att det är en väldigt skön grej att kunna slå på. För att jag behöver inte göra någonting. Jag kan bara lyssna och låta
och flyta bort lite.
Ja, men precis. Mm. Plus att en ljudbok är ju liksom ofta 20-30 timmar. Så det blir inga avbrott.
Just det.
Under tiden. Utan man får behålla samma... samma känsla utifrån. Liksom. Så att jag kommer ner i vattnet. Harry Potter går igång. Och jag liksom bara försvinner in i mig själv. Till den milda grad att jag nästan somnar i vattnet mellan verkarna. Så att de fick ju komma ibland och bara nu behöver vi nog komma igång lite. För att annars kommer vi behöva sätta... verkstimulerande dropp. För att
det gick ner så pass i...
Ja, men precis.
Okay.
Men det var en barnmorska där som Sara, fantastisk människa, som liksom, ja, men jag vet att du inte vill ha nålar, så försök med att stimulera bröstvårtorna. För att då ska också synet tydligen komma igång. Så att verkarna kan komma igång naturligt den vägen. Och jag tyckte det var så himla fint. Alltså jag har aldrig någonsin mött så fint beteende kring min nålfobi som under förlossningen. Det var... Jag, men, jag kände mig så trygg bara för att de verkligen tog den seriöst.
Just det.
Men det funkade inte riktigt för mig. Så att till slut kände jag bara att nej, men jag får väl dra igång dem då. Så att när jag kände att men, nu har jag vilat färdigt mellan de här verkarna, då började jag liksom trycka på och då kom verken med det.
Coolt.
Så att jag liksom, jag startade dem varje gång i liksom slutskedet.
Får jag fråga, förlåt att jag avbryter dig, men Maddie har inte hunnit komma fram där, gissar jag.
Jo,
eller hur gjorde du det?
Bra fråga. För vi kom ju in där och då har vi haft telefonkontakt under bilresan. Och de var på väg, hon och den andra dolan som var i den bilen då, hade ju varit på väg att köra ut till oss söder om stan. Och precis när vi började prata om att nu är vi på väg in, så fick de liksom göra en jättehastig sväng åt andra hållet istället. Så att lagom till att de här barnmorskorna rusar ut med rullstolen, så svänger Maddie in på parkeringen.
Men vad skönt.
Ja, så det är också så här jättebra tajming. Så hon kommer upp och är liksom bara lugnet själv under hela förlossningen. Men jag var liksom, jag hade fått så himla mycket från henne under de här veckorna innan. Så att jag var så inne i mig själv och i den här ljudboken att jag knappt reflekterade över vilka som var där. Det var som alla barnmorskor jag har. Jag kommer inte ihåg vad... Jag vet ju efteråt vad alla hette, för jag läste journalen. Men där och då, så jag hade bara... Det var hon med näspiercingen, det var hon med rött hår och det var hon med glasögon. För det var det enda jag hann liksom ta in från varje person. Det var en sak.
Men det låter ju fantastiskt.
Ja, nej, men det var en så häftig och alltså, skön upplevelse. För jag hade ju inte ont heller. Utan jag var så med i rytmen med verkarna. Så att, alltså det var inte skönt.
Nej.
men det var liksom ingen smärta heller på det sättet. Utan det var mera väldigt, väldigt kraftigt tryck. Jag har försökt förklara det för kompisar när jag pratat med dem så har jag sagt att det är lite som när man ska göra marklyft. Och så har man för mycket vikt på. Mm. Men man klarar det fortfarande. Men då blir det ju liksom den här spänningen i hela kroppen.
Det känns som att man ska skita på sig.
Ja, men lite. Och att det var mera den känslan snarare än någon form av smärta.
Mm.
Så att smärtan kom ju först när precis när huvudet skulle komma ut. Och då hade hon fastnat med handen liksom under hakan.
Mm.
Så de fick hjälpa till att lirka ut henne. Men det, annars gick det jättebra. Och jag fick föda i vattnet.
Ja, men du lyckades där. För du framkallade ju liksom, kristningsverkarna typ då.
Ja.
Lite på egen hand.
Ja.
Och sen kom det igång. Och då började hända något.
Ja, alltså det hände ju massa saker under tiden verkarna fortfarande kom av sig själv. Men det var då hon behövde snurra.
Just det.
Så att för mig hände inte så mycket.
Nej, okay.
Men för henne hände ju massor. Mm. Men sen när de började liksom känna att nu har hon kommit ner hela vägen. Och hon ligger rätt och sådär. Det var ungefär då som jag hade börjat slappna av lite för mycket.
Okay.
Så att själva krysta ut henne. Då fick jag börja krysta mera medvetet. Liksom.
Mm. Hur var det när de upptäckte det här med handen? Då liksom, var du så medveten att du kände att det liksom... Oh. Det var inte så mysigt liksom, att de ska in och lirka där? Eller var det mer att du inte märkte så mycket?
Det blev lite stressigt.
Okay.
För att de var liksom så här, ja, men om handen har fastnat där, är det något mer? Liksom, navelsträngen ligger där och sånt där. Så att de var verkligen, nu behöver hon komma ut.
Mm.
Och då kändes det lite mer stressat. Jag kom lite ur min synk.
Mm.
Men det var typ 2 krystverkar så lyckades de lirka ut henne. Så det var ingen lång stund, men det blev ändå väldigt, väldigt stressigt en kort stund.
Mm.
Men sen gick det bra, så fick hon komma upp på mitt bröst och vi låg kvar i vattnet en stund. Och det är också jättefint för Maddy lyckas ta en bild precis när hon har kommit upp på bröstet och tittar upp på mig och Jocke. Mm. Och liksom det är verkligen de första sekunderna av att vi ser varandra. Och det är liksom en mobilbild. Tekniskt är den inte fantastisk, men det är så mycket känsla i den bilden. Så den är så fin, jag uppskattar den så himla mycket. För det var ju också tanken från början att vi skulle ha haft en förlossningsfotograf med oss.
Mm.
Men pandemi.
Ja, just det.
Så det blev inte riktigt så.
Ja, oh, wow. Vad var känslorna där då?
Det var lite som första gången jag träffade min man.
Mm.
Alltså, det är inte den här överväldigande och jag älskar dig så mycket. Utan det var mer så här, ja men det här kan nog vara min person liksom. Mm. Alltså att
man kommer hem lite.
Ja, men lite så. Så vi fick ligga och mysa i badet en stund, vilket också var jätteskönt. Mm. Sen frös jag något otroligt. Alltså jag skakade hela kroppen när jag kom upp.
Mm.
Men där när hon kom ut och fick ligga på bröstet, det var jättemysigt. Mm.
Skulle du kunna föreställa dig att din förlossning skulle bli, alltså nu sätter jag jorden i din mun, men bara att lyssna på det så får man ju den känslan. Skulle du kunna föreställa dig när du var som mest rädd liksom, att din förlossning
aldrig
skulle vara så här fantastisk som den låter?
Aldrig.
Nej.
Det, alltså, jag var ju helt inställd på att jag kommer att dö av smärta.
Mm.
Jag kommer att gå sönder totalt.
Mm.
Jag kommer inte att vara hel där nere på liksom, lång tid.
Mm.
Det kommer att vara nålar överallt. Jag kommer att ligga i en säng i en gynställning och föda barn. Det var liksom...
Mm.
Det fanns inga andra alternativ.
Mm.
Och sen att hamna i en plats där jag hade inga nålar någonstans. Jag fick föda i vatten. Jag hade ingen, eller väldigt lite smärta under en väldigt, väldigt kort period. Och att jag liksom, framförallt jag mådde bra.
Mm.
Jag var hungrig.
Ja, det förstår jag.
För när hon väl kom ut så hade det gått 9 timmar från första verk.
Mm.
Och jag hade ju inte kunnat äta för att det var så kraftiga verkar.
Mm.
Jag hade nog kunnat få i mig en smoothie för jag kunde dricka. Så det är något jag tar med mig den här gången. Att den här gången ska vi ha smoothie med oss för jag behöver energi.
Flytande föda.
Ja. Mm. För jag fick ju bara saft under förlossningen. Just så jag var jättehungrig.
Mm.
Och sen fick vi inte de här mackorna förrän klockan 5 på morgonen. Vilket var 5 timmar efter att hon kom.
Gud.
Jag var så hungrig.
Ja, men alltså, och nu sitter du ju här och är verkligen höggravid.
Ja.
Och hur är tankarna nu inför?
Alltså, nu ligger ju oron kring att det kan ju aldrig bli lika bra.
Just det. Typiskt.
Ja.
Nej, men det kan det väl visst det bli. Men jag fattar att det är höga förväntningar liksom.
Ja, precis. Det är... Det kan ju bli lika bra.
Mm.
Och vi hoppas verkligen på det. Men det är också jättemycket som kan hända.
Mm.
Som inte går att styra över. Men den här gången känner jag mig lugnare med att jag vet vad som händer i min kropp.
Mm.
Jag vet också att jag känner väldigt mycket om jag lyssnar på kroppen. Så att jag kan känna av vad jag kanske behöver.
Mm.
Vid olika tillfällen. Så jag känner mig ändå lugnare. Att även om det skulle innebära någonting som jag kanske helst vill undvika.
Mm.
Som nålar eller att jag behöver någon annan form av bedövning eller så. Så känner jag mig ändå relativt lugn. Även om jag gärna undviker det.
Såklart. Så. Man vet ju också att man har fixat det en gång. Alltså
ja.
Så här, så att man är ju lite stärkt i vad kroppen klarar och vad en mentala hälsa, liksom. Vad man mentalt klarar också.
Precis.
Man tänker ju att eftersom det gick väldigt fort där att du får vara lite beredd. liksom.
Ja. Vi har ju fått planera väldigt mycket den här gången. För att det i och med att det tog som sagt 9 timmar så det behöver ju inte gå fortare.
Absolut men, inte. Men jag tänker ändå att det kan vara att ha en korg under. Liksom, att du går omkring med någon slags korg under ditt bäcken. Ifall.
Precis. Nej, men det som har varit mest planering har ju varit stora syster nu.
Mm.
Eller blivande stora syster. För att vår familj bor ju inte nästgårds.
Just det.
Utan det är den som bor närmast har väl ungefär 1,5 timme till oss.
Just det.
Så att det har ju varit en oro för att det har ju också min barnmorska sagt att vi ska ju försöka åka in första verk.
Mm, just det.
I och med att det gick så otroligt fort med Tine.
Mm.
Men nu har vi i alla fall kommit till att mamma ska flytta in hos oss några dagar före BF.
Det kan ju vara klokt.
Ja, vi har ju tack och lov plats så vi behöver inte bo på varandra. Så kan hon också få lite kvalitetstid med Tine.
Mm. Just det.
Även innan bebis kommer.
Mm. Spännande.
Ja.
Du, innan jag släpper dig så måste jag också bara fråga kring det här med amningen. För du som sagt var ju kände liksom inledningsvis att det inte skulle kännas naturligt och så vidare. Hur var då den här inledande amningsupplevelsen?
Den inledande amningsupplevelsen var fruktansvärd.
Mm.
Det var någonting i mig som ändå på något konstigt sätt med tanke på vart jag började i tankarna som ändå sa men vi kör på, vi gör det här. Men vi hade lite saker emot oss.
Mm.
För att jag har, eller hade, bröstvårtor som gick inåt.
Mm.
Vilket absolut inte gör det omöjligt att amma. Men det är ju hud som aldrig någonsin har varit ute. Alltså, känt luft mot sig. Liksom. Och helt plötsligt så utsätts den huden för väldigt kraftigt sug.
Mm.
Det gör ont. Alltså jag kan tänka mig att det gör ont även...
Det gör det.
Ja.
Mm.
Men här var det liksom ett skav även på liksom huden. Mm. Ja, nej, det gjorde jätteont. Och sen så föddes Tine med kort tungband.
Okej. Okay.
Mm. Och det är jätteärftligt att hennes pappa har det. Mm. Och först så tyckte jag bara att det var charmigt för att hon har en hjärtformad tunga. Mm. Och jag sa, åh men vad gulligt att hon har ärft det. Det är jättefint. Och sen insåg jag vad det innebar. men...
Hur kom ni runt det då? För det är ju rätt många som har det, har jag förstått. Eller som har haft problem med amning på grund av det.
Ja... Och det här är ju en jättestor grej. Det var ju debatter kring det i höstas. Jättemycket. För att ja, men statistiken säger att det är bara mellan 8-11% som har det här. Mm. Och jag blir så här, ja, för att statistiken är ju byggd på de som har fått hjälp.
Just det.
Exakt. Och vi har ett jättestort mörkertal. Mm. Så att man kan inte bara hänvisa till en statistik som inte är fullständig. Mm. Men vi... åkt till, först ringde jag AMSAC, alltså amningsmottagning. Mm. Och fick gå på digitalt besök, återigen då, pandemi. Där fick lite hjälp med att försöka hitta bra amningsställningar och så. Men det gjorde fortfarande jätteont. Mm. Och sen fick jag komma in till AMSAC på ett besök. Och det första den barnmorskan säger till mig är... Men hon har ju kort tungband. Mm. Alltså vi hann knappt komma in i rummet så såg hon det. Hon tittade inte knappt in i munnen på Tine. Mm. Utan hon såg det direkt. Så att hon remitterade oss vidare till en näsa-halsklinik. Som gjorde ett klipp direkt. De gjorde undersökning och sen gjorde de ett klipp. Mm. Vilket, alltså, det var ju fruktansvärt.
Det förstår jag.
Verkligen. Och sitta och hålla i sitt barn när man vet att någon ska göra ett ingrepp. Mm. Och de gör ju en viss lokalbedövning så, men det är ju fortfarande...
Hon är så pluttig också, för fan.
Ja, alltså. Hon var ju 6 veckor, så liksom jätteliten. Men de klippte och sen så fick vi gå in i ett annat rum, mottagningsrum som inte användes just då för att amma. Vilket var jättesnällt, att vi liksom, de såg verkligen till... oss och våra behov. Så fort hon fick amma så slutade hon gråta. Mm. Det kom inget blod. Hon fick liksom grepp.
Wow. Otroligt. Så ingreppet i sig är ganska litet liksom, även om det är fruktansvärt naturligtvis. Och så omedelbar belöning liksom.
Ja, verkligen. Wow. Och vi hade ju också ammat på grund av att hon inte fick ett bra tag. Mm. Så fick hon ju inte heller i sig mat ordentligt. Så att för att hon skulle få i sig mat ordentligt så ammade vi på riktigt 24-7. Man läste liksom, ja, men amning är 20 minuter och sen vilar man ett tag och sen är 20 minuter. Mm. Vi ammade i 3 timmar och sen hade jag en kvarts paus och sen ammade vi i 3 timmar.
Jävlar. Och du som inte ville amma.
Ja.
Gud. Ah, shit. Men blev det också en bättre rutin sen då efter att hon fick i sig mer liksom?
Ja.
Och dina bröstvårtor? Hur mådde de?
Jo, men det, när det väl hade gått ett tag, de fick skava lite och fick en bättre yta, så kändes det mycket bättre. Så att efter kanske, ja men, klippet gjordes vid 6 veckor och kanske vi mellan 8-10 veckor så började det kännas...
Gud, bra, du kämpar liksom. På bra alltså. Det är rätt lång tid att ha ont, fy fanken.
Ja, men det kändes ändå lite bättre hela tiden efter klippet. Mm. För att klippet gjorde ju att liksom hon fick ett grepp. För att innan så hade hon ju ett så dåligt grepp att det blev ett jättestort...
Skav på skav på skav.
Ja, men exakt.
Uff.
Så att det här gjorde att det blev... Det försvann. Och då var det också lättare för bröstvårtorna att läka och få en bättre... Liksom, vid tjockare hud.
Jäklar, ja, det är ändå sjukt. Sjukt starkt jobbat, måste jag säga. Du, jag ska släppa det här så inte du föder. Nej, jag bara skojar. Men det är så sjukt. Jag blir typ nervös. Det är så spännande. Men om du vill skicka med något litet råd på vägen till de som lyssnar. Vad skulle du säga då?
Men det är väl lite... Alltså dels det här att om man känner en förlossningsrädsla, att man kanske försöker ta reda på vad den bottnar i. För det är lätt och liksom, ja men jag är rädd för det här, punkt. Mm. Och sen så tar man ett kliv bak. Mm. Och för att det är jobbigt att grotta i saker som är obehagliga. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man gör det för att man ska få en så bra upplevelse som möjligt. Mm. Att man liksom tar tag i, och okej, varför är jag rädd? Är det kontrollbehovet? Okej, men vad kan jag göra för att minska det i alla fall?
Mm.
Kanske inte går att ta bort helt, men det kan ju ändå bli bättre så att det känns bättre. Och att man liksom, man går in i det. Och sen också att om, jag har ju tyckt att det varit jätteskönt att lyssna på förlossningsberättelser, till exempel den här podden. Mm. Älskar den här podden. men jag vet också att det är många som tycker att det är obehagligt. Absolut. För att man blir rädd. Men jag tror att det är viktigt också att man, för när man blir gravid så är det ju väldigt många som kommer fram och bara, men jag vill berätta min historia för dig.
Exakt.
Även oombett. Mm. Och att man då kanske skiljer lite på händelse och upplevelse. I och med att det som jag upplevde som positivt kanske någon annan upplevde som jättejobbigt.
Mm.
Och tvärtom. Mm. Det finns ju de som har fått akuta snitt som har tyckt att det var fantastiskt. Exakt. För att äntligen kommer den här bebisen ut.
Precis.
Medan någon annan som får ett akut snitt upplevde det som fruktansvärt.
Mm.
Och att det är viktigt att man som lyssnar på en sån berättelse kan lite skilja på vad som faktiskt hände och hur den födande upplevt det. Inte för att förminska den personens upplevelse överhuvudtaget, men att man inte ska bli rädd av att någon annan har upplevt det som jobbigt. För det finns så mycket andra faktorer. Och hur man mår när man är in i det och sådär.
Verkligen jättebra poäng. Jag tänker också att det kan skapa en känsla av skam också. Eller så här, om man har lyssnat på en historia så där personen som berättar, åh, det var helt fantastiskt när det här hände.
Mm.
Och så när man själv går igenom det så tyckte man inte alls att det var fantastiskt. Nej. Då kan det också bli så här, vad är det fel på mig nu då? Eller alltså liksom, det är lätt att man tar på sig andra känslor och så känner man inte likadant och då känner man sig lite misslyckad typ.
Ja men precis.
Så det är ju viktigt på båda håll där. Jättebra poäng. Så, verkligen.
Ja. Och sen så, det finns ingen prestation i vad man väljer att göra överhuvudtaget. Nej. Utan om det är någon gång man verkligen bara ska lyssna på sin egen kropp och vad man har för faktiska behov, så är det när man är gravid, när man föder barn och precis efteråt.
Mm.
För att det finns inget annat som är viktigt. Utan det är att, ja, men jag behöver mat, bra, då äter vi. Jag behöver dricka, bra, då äter vi. Jag behöver ge mitt barn mat, okej, då ger jag det mat. Hur det löser sig, det är liksom inte viktigt.
Mm.
Och det, man tänker så mycket på det under graviditeten. Eller jag gjorde det och många runt omkring mig gjorde det. Och liksom så här förbereda, och det måste vara rätt. Och man måste ha rätt flaskor hemma. Och man måste ha ditten och datten. Det löser sig.
Mm. Jättebra poäng. Verkligen bra poäng. Bra slutord tycker jag. Tack för det och lycka till!
Tack.
Stort, stort tack Ulrika Norrgård. Så fint att något som kan vara så jobbigt på förhand kan liksom ändras och till slut blir det en personlig stor vinst. Underbart. Hörrni, tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss idag. Glöm nu inte mammagruppen på Facebook och Vattnet går finns ju naturligtvis också på Instagram. Vi hörs alldeles snart igen. Stor kram. Ha det gott. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.